Välkomna till Varför-podden med mig, Therese Österholm.
Och mig, Jenny Linde.
Och det här är den första delen i poddserien Varför, som baseras på boken Varför? Stöd till dig som funderar på att implementera lågaffektivt bemötande. Så i 6 avsnitt så kommer vi att gå igenom de olika kapitlerna i boken, diskutera lite kort utifrån dem och avsluta med en reflektionsfråga som man kan ha med sig och fundera vidare på tillsammans. Så tanken är ju att ni läser och lyssnar och pratar tillsammans. Och så går det också jättebra att kommentera och dela med sig av tankarna och funderingarna på vår Facebook-sida Tankar för dagen. Vi länkar till Facebook-sidan i poddavsnittet så hittar ni dit.
Ja. Och hur kommer det sig att vi skrev den här boken egentligen? Och vilka är vi? Vi kanske ska börja där. Mm. Vem är du, Therese?
Mm. Jag heter Therese Österholm och jag är legitimerad psykolog. Och jag handleder och utbildar i lågaffektivt bemötande och i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om etik i skola, vård och omsorg. Det kan man väl säga är det jag huvudsakligen jobbar med i mitt egna företag. Och vem är du, Jenny?
Ja, jag heter Jenny Linde och jag har också ett eget företag sedan några år tillbaka, där jag arbetar med handledning och utbildning och föreläsningar utifrån lågaffektivt bemötande. Och jag brukar lägga till lågaffektivt bemötande i praktiken. Och anledningen att jag lägger till praktiken är för att det är där jag känner att jag har både min längsta yrkesverksamma erfarenhet men också kompetensen att vara i verksamhet och stötta på olika sätt med implementering. Och det här har jag gjort i många år, även innan jag startade upp mitt eget företag, men då som anställd.
Mm. Ja. Ja, och det här är varför vi har skrivit den här boken, det kommer vi återvända till ju. Men just detta att vara ett stöd, en guide i tankar och funderingar kring lågaffektivt bemötande. Och speciellt då när man tänker, det här skulle vi vilja få sitta i vår verksamhet så, verkligen. Mm. Mm. Så är tanken att boken och nu också den här poddstudiecirkeln blir till en hjälp i det arbetet.
Precis, så vi tänker att du som lyssnar och ni som lyssnar tillsammans som arbetsgrupp eventuellt, att det här är liksom, ni har redan fattat det där beslutet om att det här är ett arbetssätt som vi vill få implementerat och med stor sannolikhet redan har börjat jobba med det, men som kanske, som du säger, verkligen vill få det att sitta och kanske checka av att man liksom är på rätt väg. Och i boken så refererar vi lite grann och kopplar till en metafor, och även på bokets omslag så ser man ju att det bryts av en kompass, och det har ju att göra med att det är någonting som vi båda liksom känner är ett ganska konkret sätt att beskriva vad implementeringsprocessen och implementeringsresan handlar om. Att försäkra sig om att man först och främst har en kompass. Och där tänker jag på mycket av ditt arbete och det du sysslar med kring etiken. Att det är en viktig liksom del i den här kompassen. Men också det här varför som vi kommer att återkomma till. Och kartan, ja, den är ju... Den får ju symbolisera vägen fram till målet.
Japp. Så den här poddserien och boken tillsammans, där är kompassen och kartan i handen.
Ja.
Så då ger vi oss ut på den här resan tillsammans. Får vi se var vi hamnar efter 6 månader. För ett avsnitt i månaden är ju tanken. Ska vi börja från början då helt enkelt med vad det egentligen är? Alltså vad menas med lågaffektivt bemötande? Hur kommer det sig att den här metoden finns?
Ja, men det tycker jag.
Hur brukar du beskriva det, Jenny?
Jag brukar beskriva anledningen till, bakgrunden till att lågaffektivt bemötande överhuvudtaget liksom finns som en motreaktion, att det kommer sig ur en motreaktion mot hur människor behandlats och bemötts. Människor som befunnit sig i hög stress och befunnit sig i kris av i olika skepnader, antingen i en kris kopplat till hög affekt och stress eller kaos under vissa perioder och i vissa sammanhang, eller också att livet på något sätt har kantrat och att man då har fått ett bemötande och en hantering som i värsta fall faktiskt varit traumatiserande. Och alldeles oavsett, för vi får väl ändå försöka utgå ifrån att man alltid försöker göra det allra bästa. Det är ju ändå så att ibland blir det inte så där bra och ibland blir det verkligen inte alls bra. Och just den där motreaktionen tänker jag att vi behöver förstå att vi ibland behöver återkomma till och liksom på något sätt sätta lite stopp och liksom checka av utifrån det. Så ja, det var ett ganska kort sätt att beskriva för att vara jag. Men jag vet inte om det blev så begripligt. Ska vi göra ett försök med att se hur du brukar beskriva det? På ett kortfattat sätt.
Jag brukar prata om lågaffektivt bemötande som ett sätt att hantera känslostarka situationer. Där vi i mötet så med den som är upprörd, stressad, arg eller vad det nu är för känsla som har stegrat så. Där vi genom vårt bemötande kan påverka och förändra den här situationen. Så det handlar om vad jag gör så, i det som sker.
Ja.
Och att det yttersta syftet så, med mitt agerande, med mitt bemötande eller med den här metoden om man vill liksom kalla det så. Så är det ju att vi ska på olika sätt och vis hjälpa den andra att återfå kontrollen över sig själv. Så, för det här med att känslor stegras i kroppen, stressen stegras inombords. Det kan ju i slutändan leda till att man tappar kontrollen över sig själv och det blir kaos. Yeah. Så. Yeah. Men genom vårt bemötande så kan man återfå det där lugnet, den där känslan av kontroll igen. Så. Och ett lågaffektivt bemötande i praktiken, som du säger så, det minskar ju risken att situationen går överstyr. Att känslan hos den andra trappas upp ännu mer. Det minskar risken för våld. Det minskar risken för traumatisering som effekt av att, men som du säger, det blev verkligen fel. Så, så det är ju en human metod för båda parter.
Ja, precis. Och det tycker jag är jätteviktigt att liksom lyfta fram. För ibland kan man hamna i några, kanske någon, ett samtal eller att man börjar fundera på att man behöver ha förhållningssätt eller metoder som säkrar arbetsmiljön. Och sen behöver vi ha metoder och förhållningssätt som säkrar att vi kan liksom fixa uppdraget. Och det är ju lågaffektivt bemötande något som vi ser att när man får till det i praktiken så blir det liksom något som, det är som ett perfect match för båda perspektiven. Det är inte antingen eller utan det är både och. Mm. Och det tycker jag liksom är jättefint och viktigt att poängtera att det blir bra för alla. Sen är det ju inte lätt att få till det här lågaffektiva bemötandet. För det kräver ju som du säger väldigt mycket att man själv förhåller sig till att det är jag som påverkar. Det är jag som faktiskt kan vara med och påverka hur högt stressen och affekten stiger. Fast å andra sidan så är det också väldigt fint när man inser och har fått prova på några gånger ju att oj, jag kunde också påverka att det gick åt andra hållet eller att plana ut kurvan. Och jag tänker att jag inte kan hålla mig från att liksom dyka på bara en sån här en liten kanske missuppfattning kring lågaffektivt bemötande som handlar om att man egentligen bara ska försöka hindra alla starka känslor. Och det är ju inte det som metoden eller förhållningssättet syftar till, utan det är att liksom klara av starka känslor och hantera dem utan att tappa kontrollen.
Mm.
För det vill inte någon människa, varken liten eller stor, göra, för det är riktigt läskigt. Så vi blir liksom hjälpen och skyddet för att det ska gå så långt så att man tappar sin egen självstyrning eller kontroll. Men en annan fundering som jag möter på ganska ofta, det är det här med forskningen kring lågaffektivt bemötande. Finns det någon forskning som liksom styrker att det här är bra grejer ur den aspekten också?
Mm. Ja, men vi brukar ju prata om lågaffektivt bemötande som uppbyggt på grundstenar, alltså olika grundstenar, olika forskningsfält som vi tillsammans bygger upp som den bas som lågaffektivt bemötande utgår ifrån. Olika teorier, så olika forskningsstudier som tillsammans utgör den här grundstenen, eller man ska säga så. Och det som jag brukar prata om och koppla ihop lågaffektivt bemötande med är ju stress, forskningen om stress, forskning om våra affekter, affektteorier och all den neuropsykologiska forskning som finns, hur våra hjärnor fungerar på olika sätt och vis. Och när det gäller stressforskningen så är det ju främst när vi kopplar det till lågaffektivt bemötande, alltså frågan om hur reagerar både kroppen och hjärnan på ett stresspåslag. Vad händer med våra förmågor? Och här vet vi att vi tappar kognitiva förmågor när vi blir stressade. Vi reagerar ju mer impulsivt och mer kraftfullt än annars. Och en av de förmågorna som ju liksom lågaffektivt bemötande kretsar kring och som är beroende av vår stressnivå, det är ju affektregleringsförmågan. Alltså förmågan att kunna styra sig själv och sina känslor.
Mm.
Och den förmågan, den försämras ju kraftigt när man är stressad. Och för en del så är den ju nedsatt från början. Det är ju inte ovanligt att den förmågan är nedsatt när man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till exempel. Så från vetskapen om hur stress påverkar våra kognitiva förmågor och vid lågaffektivt bemötande så är affektregleringsförmågan central, så har lågaffektivt bemötande byggts upp då. När det gäller affektforskningen så är det ju mycket detta med hur känslor smittar som vi kan plocka in i det lågaffektiva bemötandet. Detta att våra känslor smittar genom något som kallas spegelneuroner i våra hjärnor, olika mönster så, som speglas.
Just det.
Så den kunskapen, den blir ju också central och jätteviktig i detta med att smitta med lugn. Det spelar jättestor roll ju.
Mm.
Och sen så har vi den neuropsykologiska forskningen, hur våra hjärnor fungerar på olika sätt och vad detta betyder för omgivningen så. Vad betyder det för omgivningen att vi har en person som har bristande styrförmågor till exempel? Allt detta tillsammans så är ju grunden för varför vi gör som vi gör när vi agerar lågaffektivt.
Mm.
Sen de strategier som vi använder oss av när vi jobbar lågaffektivt och som vi ska prata om alldeles strax. De strategierna kallar man ibland i forskarvärlden för de-escalation strategies, alltså deeskaleringsstrategier. Strategier för att trappa ner en situation så som liksom på väg att trappas upp. för strategier vi använder oss av då. Det har man kikat på och resultatet är att när vi använder oss av de deeskaleringsstrategier som vi ska gå igenom alldeles strax så minskar det problemskapande beteendet och välmåendet, eller man ska säga liksom känslan av att det här gick bra, så det ökar hos både personen och personalen.
Just det, då kommer vi tillbaka till det här igen, det dubbla perspektiven. Att det,
Precis. Mm. Men ska vi sätta lite ord på vad innebär det i praktiken så arbeta med lågaffektivt bemötande? Vad säger du? Vad är det för
tekniker? Ja, men absolut, vi ska göra. Och jag agera lugnt, försök att smitta med ett lugn. Det är ju en lågaffektiv strategi som har tyngd. Och jag brukar säga att det är det här lilla skillnaden i att tänka sig att vara lugn eller att agera lugnt och att smitta med ett lugn. Det är ganska, det är små skillnader ordmässigt, men det betyder olika saker och det kan vara göra stor skillnad skulle jag säga om man tänker sig att vi behöver hitta strategier, vi som personal och omgivning, för att kunna agera som att vi är lugna. Även när vi kanske inte känner oss så där superlugna på insidan. För affekter smittar ju. Och alla affekter smittar. Och med stor sannolikhet så kommer vi också ibland befinna oss i en situation där vi känner att nej, men jag är inte alls lugn. Och då kommer de här strategierna att kunna agera lugnt. Trots det vara super viktiga och effektiva. Så agera lugnt när någon annan är stressad. Det är ju ett av de här lågaffektiva verktygen eller strategierna. Och sen att försöka hela tiden utifrån det här med självkontroll eller förlust av självkontroll tänka att man behöver lite space. Att se att en del strategier som personen har för att lugna sig själv behöver vi helt enkelt bara försöka skapa en så tillåtande uppfattning kring som det bara går, att tänka att det här är nog den här personens enda sätt just nu att försöka lugna ner sig själv så att man får tid att samla ihop sig. Så både att ge tid att försöka göra det som personen kanske intuitivt och instinktivt gör för att försöka lugna ner sig själv, men att också undvika att tillföra krav eller sätta press på någon som redan är uppe i hög affekt genom att till exempel säga nej, men nu får du lugna ner dig, jag ska hjälpa dig, om du bara taggar ner lite grann eller skrik inte åt mig så ska jag försöka hjälpa dig och sådana saker. Det är ju att ställa ett orimligt krav på någon som redan är väldigt, väldigt pressad.
Mm. Och sen har vi ju de här avledningarna när det fungerar, eller hur? Detta att hjälpa den andra att rikta sin uppmärksamhet mot något annat. För att på så sätt ta udden av det jobbiga och istället öka känslan av lugn och trygghet. Och det handlar ju om fingertoppskänslighet när det fungerar att gå in med en avledning. Så, för att inte det ska bli provocerande i sig. Utan det behöver ju vara rätt tajming. Detta med att läsa av den andra, var befinner hen sig nu på den här känslokurvan, så, affektkurvan, så kan det vara läge att jag faktiskt hjälper henne att rikta uppmärksamheten mot något som låter, något annat som syns, något som smakar, något vi kan göra, så, för att på så sätt bryta det som pågår.
Ja. Och just tajmingen där tänker jag är jätteviktig när det gäller avledningar, just att koppla på sin liksom lyhördhet och skruva upp den så att man, för det går ju inte ens kring en och samma person tänker jag från gång till gång att säga exakt när jag går in och exakt vad jag avleder bäst med, utan att här kräver ju faktiskt att man vrider upp sin lyhördhet och känner in och känner av, men också att man verkligen har liksom förstått syftet med avledningar, brukar jag också nämna. Att man, liksom, att man vet vad det är man egentligen gör. Man avleder för att rikta fokus, som jag tyckte du sa så fint. Att rikta fokus i något som tryggar och lugnar. Syftet är inte att genom en liksom en strategi eller att avleda med till exempel något som doftar eller låter eller att kanske något kallt att dricka. Det är inte att liksom gå från jättehög affekt och tappa självkontroll snudd på till jättelugn. Det är inte det som är syftet. Syftet är att försöka hjälpa personen att rikta fokus till något som känns tryggare, kanske välbekantare. Och att visa att vi tar oss igenom det här tillsammans. Så själva liksom kärnan och syftet med avledningarna behöver sitta. Annars kan det vara svårt faktiskt att få den där effekten som man önskar.
Mm. Det finns ju lite missuppfattningar kring lågaffektivt bemötande. Har du någon sådan som du brukar stöta på som vi kanske ska sopa bort från bordet så här i början av den här studiecirkeln?
Ja, det finns en hel del olyckliga missuppfattningar som blir till missförstånd ibland när man inte hinner fånga upp dem. Men jag tänker på framförallt missförstånd kring avledningar. Och en rädsla kanske snarare att man genom att avleda och genom att liksom flytta fokus bort från det som personen just nu gör eller säger. Att man på något vis skulle råka belöna det där beteendet som man helst av allt aldrig någonsin vill se igen. Att man förstärker ett negativt beteende. Det är väl... Det är ju en av de där missförstånden och missuppfattningarna som jag tycker återkommer med väldigt hög frekvens, tyvärr. Och som ibland kan dela upp en arbetsgrupp nästan i två liksom delar så här. Man liksom, ena delen tänker, nej men jag vågar, eller jag har sett att det har aldrig blivit så där som ni är rädda för. Och den andra delen, ja fast jag tror ändå det går lite grann, det krockar lite grann, men min egen, nej usch, det riskerna är för stora. Och så vågar man kanske inte fullt ut prova.
Mm. Just det. Och det, vad hänger den missuppfattningen ihop med? När ni börjar bena i det så, vad är det man har tänkt att den andra personen, att den kommer att sätta det i system då, detta med att...
Ja, det brukar oftast vara så där att man kommer att sätta det i system och att personen inte kommer att lära sig någonting som om att det där oönskade beteendet liksom är just oönskat, utan att man på något sätt är rädd att det kommer att sättas i system. Personen kommer kanske alltid kasta böckerna runt sig eller springa ut och på vägen ut välta bänkar och bord eller kalla oss för fula saker, och att man är rädd att man då får en avledning och man då liksom får något positivt så kommer detta då bli någonting som kopplas samman med detta.
Just det, då har man, tänker jag, så rätt så orimliga förväntningar på hur våra hjärnor fungerar i stark affekt.
Ja.
Att vi då när vi är överbelamrade med känslor och har ett enormt stresspåslag också kan ta in och lagra information, sätta ihop händelsekedjor och generalisera detta och använda sig av den här kunskapen till flera tillfällen. Och det tänker jag är att överskatta våra kognitiva förmågor i hög stress.
Ja, och där, ja precis. Och där blir ju igen då himla bra och hjälpsamt att koppla på stressperspektivet och hur det här kunskapen om hur hjärnan fungerar vid hög stress och belastning, så att man kan bli trygg av det. Och sen så kan jag ju ibland säga att jag har och jag har jobbat med lågaffektivt bemötande i praktiken alltså väldigt länge skulle jag säga. Jag har inte stött på den här, vare sig när jag själv har varit mer verksamhetsnära och jobbat nära personer som ofta har tappat självkontrollen under perioder innan vi har hittat rätt verktyg och nycklar, stött på det och inte heller, gör inte heller fortsättningsvis när jag jobbar mer som implementeringsstödjare. Så det finns både, tänker jag, rent forskningsmässigt men också utifrån praktik som pågår hela tiden runt om i verksamheten, så ser vi att det blir inte så där som man är rädd för.
Mm.
Och ibland kan man behöva kanske rollspela lite grann kring det här. Alltså att prova på, spela upp olika situationer och titta på, okej, så när är det då vi tänker att man eventuellt skulle kunna prova en avledning? Och där kan ibland bli den där sista knuffen över till att våga. Men vänta nu, men just det är ju faktiskt något positivt att man faktiskt liksom, det är ju någonting som, det vill vi ju faktiskt förstärka, att man tar emot hjälp och att man vågar ta emot hjälp och att man tar emot en utsträckt hand. Så plötsligt så kan den där sista lilla rädslan kanske rinna bort, för man tänker, men det var ju något bra, det vill vi ju faktiskt i så fall förstärka, att du låter mig hjälpa dig och att det ger dig och mig, oss tillsammans, en erfarenhet att det här kunde vi faktiskt fixa ihop. Jag tänker att vi skulle kunna prata länge, du och jag. Och det här är ju ett avsnitt av 6. Så vi får väl hålla i oss lite grann, Therese, tror du inte det? Och stilla oss lite grann.
Jag tror det. Och det var ju ändå rätt så mycket vi började med. För vi började med att sätta ord på vad lågaffektivt bemötande är. Ofta är det ju någonting som vi använder som begrepp och pratar om. Och vi praktiserar. Men just detta med att faktiskt sätta sig ner och sätta ord på vad det är och förklara det för sig själv och göra det begripligt för någon annan. Det är ingen liten stat det.
Nej, det är det inte. Det är det inte.
Nej. Så jag tänker att det är den här reflektionsfrågan som vi kommer att skicka med er från dagens avsnitt. Hur skulle du förklara för någon som inte vet vad lågaffektivt bemötande är, vad det handlar om och innebär? Och dela jättegärna med er av era definitioner, era tankar och funderingar som har uppstått utifrån det här avsnittet, på till exempel tankar för dagens Facebook-sida som vi som sagt var länkat till i det här poddavsnittet.
Ja.
Och så får vi säga lycka till också med uppstarten på studiecirkeln.
Ja, verkligen. Lycka till. Lycka till. Men tack så mycket, Therese, och tack till er som lyssnar.
Tack, Jenny. Vi hörs igen allihopa om en månad.